Hej och välkommen till Framtidens folk med mig Paul Ströbeck. För att förstå hur duktig magiker Isidora Olsbjörk är kan man använda sig av ett rätt bra exempel. Ni vet att man alltid säger att man ska komma och hälsa på sin gamla skola. Man säger till sin lärare att du Bengt, om ett år då ser du mig här, då kommer jag hälsa på. Jag kommer gå längs de här korridorerna, nostalgiskt skratta över alla de fina minnen vi har och skaka på huvudet. Man säger att man ska göra sånt, men man gör aldrig sånt. Eller inte jag i alla fall. Att hälsa på min gamla skola skulle innebära rätt mycket ångest för mig. Jag vet inte, jag vill inte framstå som en sån person som kommer tillbaka och hänger i gamla skolan och high-fivar med lärare. Och jag vill inte framstå som en sån som bara kommer dit för att folk ska typ, oj, titta, där var han som gick i trean förra året. Gud vad coolt. Nej, usch, jag får panik bara jag tänker på det. Och jag är rätt säker på att folk skulle titta snett. Eller såklart är det bara någonting man har i huvudet, någonting man hittar på. Varför skulle folk ens bry sig om att man var där? Men ändå, bara den känslan av att det finns en chans att folk kanske skulle titta snett, den är helt hemsk. Jag kan inte ens tänka mig den hemska känslan. Jag får tryck över bröstet bara jag tänker på det nu. Men ändå är Isidor Olsbjörk en sån bra magiker att jag åkte till min gamla gymnasieskola Södra Latin i Stockholm och tittade på när han uppträdde. Trots att jag var tvungen att halvhälsa på människor som jag inte alls ville träffa, trots att jag var tvungen att undvika lärare som har gett mig F i mattes blickar, trots att det var flera människor som faktiskt tittade snett på mig, så åkte jag dit, tittade på när han uppträdde och glömde bort all ångest. När jag satt där inne och tittade på Isidor när han gjorde sina magitrick, då mådde jag bra. För helvete vad han är duktig. Isidor har vunnit nordiska mästerskapen i magi. Han har vunnit SM och han uppträder ända ifrån Norrland ner till Skåne med sin magi. Och det tar år och dagar att bli så duktig på magi som Isidor är. Och det han gör är också så här nyskapande, coolt, någonting man inte har sett tidigare. Tillsammans med att han är väldigt, väldigt rolig. Han har till exempel podcasten Resa och boende med Carl Stanley som jag rekommenderar väldigt mycket. Det är en podcast jag följer där de sitter och pratar om allt mellan himmel och jord. Så framför er har ni en intervju med en extremt duktig magiker som ni inte får missa. Har ni chansen att gå och se honom, gör det, för att det är en upplevelse man sent kommer att glömma. Och en intervju med en väldigt, väldigt rolig person som lätt skulle kunna bli en väldigt stor ståuppkomiker. Ja, men jag vill tacka dig Isidor för att du gjorde det lättare för mig att hälsa på min gamla gymnasieskola. Och kanske tacka för de alla eleverna som var där och för en gångs skull fick glömma hur jävla jobbigt det är och gymnasiet. Ja, nej, men nu rullar vi intervjun. Tack.
Hej och välkommen Isidor Olsbjörk.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bra. Jag mår bra idag. Gjorde två jätteroliga gig igår.
Okej.
Först ett på Södra Latin.
Min gamla gymnasieskola.
Precis. Och sen ett här vi sitter nu på Magic Bar. Som också gick men väldigt bra.
Ja, det var roligt. Vi måste reda ut en sak innan vi börjar. Och det är ditt epitet. Är du trollkarl eller är du ståuppkomiker eller är du både och? Vad skulle du kalla dig?
Oj, jag presenterar mig nog inte som komiker oftast om jag inte är på ett jobb. Eller om jag inte ska stå upp någon gång och de frågar vem är du? Om du säger jag är en av komikerna. Men magisk underhållare, magiker.
Magiskt bra underhållare.
Ja, så det brukar jag säga. Men sen så kan jag lägga till så här ibland, men jag sysslar med stand-up också, men det är ju ingenting.
Är det mer som en hobby?
Ja, det är det. Och jag började ju med stand-up för att bli bättre på magin. Eller på scen egentligen, inte med magin, utan att få stå på scen mer. Alltså, vad det än kan vara, jag hade kunnat börja med, om det hade varit min grej så hade jag kunnat börja med poetry eller någonting. Men vad som helst, att man får skriva manus och stå på scen. Så man inte blir rostig där.
Jag förstår. Så det är ett sätt att liksom öva upp din scennärvaro.
Ja, exakt. Och det är ju samma regler med publikkontakt och improvisation och så i stand-up som jag tror det är. Det blev väldigt naturligt att jag gjorde det. Sen är jag inte i närheten så bra på stand-up och skriva skämt som på att trolla.
Nej.
Och sådär, men
fast det måste jag såg dig igår uppträda, och det var ju väldigt, väldigt roligt också.
Ja, tack.
Jo, det var ju lika roligt som magiskt.
Ja, okej, tack. Ja, då, det är en jättefin komplimang.
För då, men det kanske är från mitt point of view. Jag är ju inte liksom expert på magi. Jag kan ändå lite, men jag är inte expert på den delen.
Nej, men det ska du inte vara heller, för att du ska ju se det genom en lekmans ögon.
Exakt.
Och om du då som lekman säger att det var lika magiskt som roligt, så blir jag jätteglad.
Ja, du rev stället i alla fall.
Ja, wow, tack.
Jag måste bara ta upp det, för det var när jag gick ut.
Ja.
Så hör man ju alltid folk prata, och då var det några ungar, eller ja, de är väl lika gamla som oss.
Ja, som mig.
Ja, som dig ungefär.
Ja.
Som sa så här: när han gick ut på scenen, då trodde jag inte så mycket om honom. Mm. Men sen jävlar. Jag tyckte bara det var en rolig analys. För mig var det en självklarhet. Att det är ju ditt sätt att förhålla dig. Är det så?
Ja, jag har kanske inte reflekterat jättemycket över det. Men jag vill ju, jag gillar inte riktigt det här med att man ser. Jag gjorde ju så där, att jag stod bakom ridån under hela första. Det var något band som spelade först.
Mm.
För jag gillar inte det att jag står så här lite bredvid scenen medan folk går in och sätter sig, och så ser de mig och så får de intryck upp, kanske börjar döma mig då. Man brukar säga det att du har, vissa säger en minut, jag skulle säga 30 sekunder. Att du har 30 sekunder på dig och få publiken att tycka om dig, och om du gör det bra så kommer du ha en bättre show och enklare övertyga dem. Du kan övertyga dem sen. Om du har en dålig start så går det ju självklart att jobba upp sig, ja. Liksom. Det finns ju de som har det som en grej, att de går ut och är dryga som fan i början, och man undrar vad fan händer.
Ja.
Och sen jobbar därifrån. Özz Nurdjian till exempel.
Ja, exakt.
Han drar ner stämningen 1000 gånger, och sen så jobbar han upp den så att det är dubbelt så bra stämning som det var innan han rev den. Liksom.
Ja.
Och så då, men så försöker jag jobba att jag inte syns. Så att jag stod bakom ridån och dök upp i min rosa kavaj.
Ja. Men för jag tycker du ger nästan en så här, jag får ju bilden av en lite så här, ja, men i skämten du drar, men även liksom i hela framförhållningen, av en lite så här, lite töntig kille som du bärsar ju ner. Alla skämt är ju i stort sett bärsar ner på dig själv eller eller på andra,
eller alltså så här, mitt liv liksom.
Ja, exakt. Så det var väl en rätt bra analys från dem, att så här, vem är han?
Ja, men precis.
Det var väl så du liksom.
Och sen så började jag också, jag kommer ihåg, i början där så råkade jag ju välta en kolaflaska också. Så det bara stod och öste ut kola på scenen och folk bara, nej.
Men det tyckte jag bara tillförde, faktiskt.
Ja, då har man alltid något skämt som man kan dra
med. Ja, det var snyggt.
Då
det var
snabbt. Jag sa någonting. Ja, jag kommer ihåg
vad var gravitationen skyllde du på?
Ja, just det. Ja.
Mm. Men för jag tänkte också, det är intressant, du är väldigt rolig och du befinner dig både i ståuppkretsar och i trollkarskretsar. Hur skiljer sig de olika medierna?
De skiljer sig väldigt mycket ibland och ibland ganska lite. Jag tycker att trollkarar, där är kanske 90% av alla trollkarar, eller som sysslar med magi, som man träffar på så här, klubbmöten. Det finns magiska klubbar. 90% av dem man träffar där är idioter och man vill inte ha med dem att göra. Och så omger man sig utav de här 10% som är sköna.
Mm.
Och med stand-up kanske det är, ja, men mindre, säg 70% som man inte riktigt vill ha att göra med.
Ja.
Och så kan man så att det är mer skönt folk att hänga med. Jag hänger i många fall hellre med komiker för att de är roligare och skönare, man är enklare att relatera. Medan det kan vara, om man, de här 10% av magiker som är sköna är så fruktansvärt roliga att hänga med. Och sådär. Så att efterhänget kan ju skilja sig så. Och det är också så här, om man hänger med bra komiker, då blir det inte här. När man hänger med trollkarlar, det är ofta så att man sitter och visar trick för varandra och försöker hävda sig, och att showen fortsätter då. Och nu när man hänger med lite mer erfarna komiker som är som kan sin grej, då behöver det inte vara att man sitter efteråt och fortsätter att skämta och försöka så här göra ett skämt utav varje situation, utan man kan prata om lite vad som helst och det måste inte vara roligt liksom.
Nej.
Och där skiljer det sig också. Och så, men, och sen, jag vet inte, men det är väl lite, det är ungefär lika mycket samma att det är en ganska, alltså att komiker och magiker är ganska pigga på att hjälpa varandra.
Mm.
Så här, om igår uppträdde jag här på Magic Bar med magi, så efteråt så sitter jag med en trollkarl och pratar. Och så ger han mig tips på vad jag kan förbättra. Och så är det med comedy också. Att om man har gjort sin grej och så kommer folk fram. Men jag tror att du hade kunnat göra en sån här grej. Vad tror du om det? Att dra det ett steg längre.
Mm.
Eller lägga in en sån liten grej. Så att man hjälper varandra och blir bättre.
Ja.
Och det är mycket samma där. Att det är generellt där.
Ja. Mm. Ja, men jag tror vi återkommer till det. Nu vill jag göra den klassiska frågan.
Ja.
Hur var din barndom?
Oj, ja. Ja, shit. Min barndom var bra.
Ja. Sa du med en viss osäkerhet?
Ja, men det var, det är liksom, den är lite uppdelad i två delar. Eller ja, det är väl kanske lite mer barndom och ungdom egentligen. Jag är ju i ungdomen fortfarande. Men mitt första år i mitt liv så bodde vi i Göteborg på Första Långgatan. Sen så fick mamma jobb nere i Småland.
Mm.
Och då så flyttade vi ner dit i en liten stuga på 90 kvadrat. Och bodde alltså i en by med... Alltså när vi flyttade därifrån så halverades nästan befolkningen i den byn. Vi var tre pers i familjen liksom. Det var så himla, himla litet. Alla var ovänner i den här byn liksom. Det var Urban, Anita, Per och Alf som bodde där förutom vi. Och Per och Alf var bröder och låg i fejd med Urban och Anita liksom. Det var så. Men där bodde vi och så här, jag hade en stor trädgård, fick leka mycket. Min mamma är sån hippie mamma. Så här,
okay.
Så
att,
Det har jag berättat om någon gång i min podd att, nej, jag fick aldrig kolla på film nästan. Nej. För att jag fick bara kolla på film om det var dåligt väder och jag var sjuk och jag hade ingenting att göra. Annars så sa man så, men vi har en jättestor trädgård, får gå ut och leka och sådär.
Var det för att de trodde att det skulle kunna skada dig eller bara för att de gillade naturen väldigt mycket?
Ja, men dels så är hon så, alltså, så här, tecknade filmer, hon gillar inte tecknade filmer och så här. Det ska helst vara en spelfilm så här. Och helst en svensk då. USA är ju inte bra. Jag fick aldrig se på Pokémon för hon hade läst att det gjorde barn hyperaktiva och hoppa ut genom fönstret.
Det var någonting om epilepsianfall också som höll på ett tag där också.
Precis. Så var det. Men så att det var fint. Jag och min syster, jag har en tvillingssyster.
Mm-hmm.
Vi lekte mycket så här där och så gick vi i en skola som var jätteliten, kanske 20 elever bara.
Oj.
Och den lades ner och då fick mamma bytte jobb, så då flyttade vi. Vi bodde precis på gränsen mellan Småland och Skåne.
Mm.
Så då flyttade vi till Skåne. Jag vet inte hur gamla vi var då. Sju, kanske. Ja. Och då så började en ny skola. Så bodde vi i en by som var lite större. Det kanske var 500 invånare. Så här. Hette Visseltofta. Gick på Visseltofta skolan. Och då hade man ju nära till kompisar. Så här, bästa kompisar bodde över gatan. Och så brukade vi träffas och spela tv-spel och cykla och sådär. Så det var kul. Så det var ganska så här, fint idylliskt, men jag är väldigt glad över att vi flyttade därifrån när jag var 10 tror jag. Jag är väldigt glad över det, för att det var precis när man började inse så här, börja bilda någon slags, inte helt hållet politiskt, men någon slags uppfattning och åsikter så här. Och det var väldigt, väldigt rasistiskt i den byn.
Okay.
Mina kompisars föräldrar var, jag tror, jag tippar, då var de moderater, men nu tippar nästan alla pengar på att de röstar på Sverigedemokraterna.
Ja.
Och för min mamma som är väldigt vänster och så här, och jag som, som inte alls kan känna igen mig i det där med att vara med en sverigedemokrater liksom, så tror jag att det var väldigt bra att vi flyttade, för jag tror inte jag hade haft många kompisar kvar då om vi hade bott kvar nu. Och så att det var nog väldigt bra. Då flyttade vi tillbaka upp till Göteborg, för mamma saknade Göteborg, och då så flyttade vi till Tinnered och sådär, och så började jag på en skola där, fick lite kompisar. Jag älskade hårdrock och dödsmetall.
Nej,
då.
Det är så.
Ja. Så att när jag var 10 så startade jag, eller jag hade faktiskt ett band via ABF typ så här. När jag bodde i Skåne fortfarande. Fan, jag kan inte fatta det. Jag fick ha ett band när jag var 9 med några 14-åringar. De tyckte jag var cool och bara, ah, men han får spela trummor, för jag var jävligt bra på trummor då. Det var musik var min grej liksom. Och då fick jag göra det. Och så, det var kul. Men sen så flyttade vi och så startade jag ett band. Vi lirade på fritidsgårdens replokal så här. Det var coolt för det var In Flames gamla replokal. Så det var lite fett så här.
Fan vad roligt.
Ja. Och så där, men sen så bytte jag skola därifrån för jag trivdes inte, började på en skola som var väldigt stökig men ganska rolig att gå i för att det var mycket
det brukar bråk ju vara bus. Så.
Ja.
Och så länge man inte själv hamnar i stöket.
Nej, jag var nog ganska så här stökig, kanske inte så här, alltså jag slogs ju inte. Nej. Och gjorde sönder saker, men även under högstadiet var det så svårt att koncentrera sig och klassens clown och så där, men
du hade den stämpeln ändå.
Ja, det hade jag nog, inte lika bad som under högstadiet. Gick jag samma skola hela tiden. Jag bytte från den här stökiga skolan till en skola i stan istället för de hade musikklass och så. Men då så var det en annan kille i klassen som var lite mer klassens clown. Så att jag fick liksom inte riktigt den stämpeln helt och hållet, även om jag var...
Det är jobbigt. Den, när man upptäcker att det finns någon som är rolig också.
Han var för jävlig. Alltså, jag är väldigt glad. För han kunde vara så här riktigt jobbig. Liksom när jag som 14-åring förstod att okej, jag tycker det är rätt töntigt nu att sitta och försöka göra ett skämt av allt så här i klassrummet. Så här. Man försökte vara lite mer decent och sådär, och då fortsatte han och var lika jobbig och töntig, och då tyckte jag att det var töntigt, ville inte riktigt förknippas med det och så. Nej, men så gick jag klart musikklassen där, men jättebra klass. Några av mina bästa vänner har jag fortfarande kvar från den klassen, och så började jag på Schillerska gymnasiet där jag går fortfarande.
Okej. Men när kom trolleriet in i bilden?
Det kom in, jag gick på den här stökiga skolan som enåring. För att just då, så det är ju ett skämt jag har. Jag drog det på Södertälje. Jag kan dra det här, det spelar ingen roll att jag berättar det.
Nej.
Att, jag började trolla när jag var 11 år gammal för att jag just då hade väldigt få vänner. Men efter att trollat i bara 2 veckor så hade jag inga vänner. och det stämde lite så här att jag kunde inte riktigt identifiera mig med de i min klass. Och då så var det också så att jag var väldigt mycket sjuk just då för att jag är mycket dammallergi och allergisk mot djur och sådär. Och då så visade det sig, så jag var mycket sjuk, och sen några år senare så visade det sig när de skulle renovera den skolan att det var mögelskador överallt nästan. Så jag var sjuk och hemma mycket, och då så gick det ju samtidigt ett program som heter Trollkarlens hemligheter på TV.
Var det den när de skulle slå sönder alla myter? Nej, det var inte den.
Jo, det var när de avslöjade en massa trick. Det. Och då kollade jag på det och tyckte det var jättekult. Men istället för att bara känna mig nöjd med att veta hur det gick till, så ville jag lära mig det.
Aha.
Så då var det...
För det var... Trollkarsbranschen var väl rätt negativ till den serien?
Ja, de dåliga trollkarlarna var det. För att de gjorde de tricken.
Aha. Men det där var de så här kända basic tricken som han...
Precis. Och det var gamla grejer, mycket så här gamla principer som ingen använder längre. Men det som jag är helt övertygad om, att det, jag menar, det fick mig att börja trolla. Ja. Men jag tror också att det gjorde så att intresset för trolleri blev större. För att man fick en inblick i liksom i det hemliga med magi. Ja. Så att jag tror att fler blev inte intresserade av magi, och även om de kanske inte började trolla, så ja, men det är nog ganska
coolt. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var ett skitcoolt program.
Ja.
Han hade så typ någon mask eller någonting för att man inte skulle se hans ansikte. Och så
exakt.
Kommer jag ihåg att det var stora artiklar i tidningarna om hur han hade liksom, ja, men nästan blivit dödshotad för att han lämnade ut.
Jo, men det var han. Och han hade ju den filosofin att dels tror jag att han gjorde mycket för pengarna.
Ja.
Men han hade den filosofin att fler nog tyckte om magi när de hade sett programmet än innan. Och sådär. Och jag fick faktiskt, jag vet inte om det var på riktigt, när jag var 11 och hade precis börjat trolla då, så fick jag mailkontakt med han som var den maskerade trollkaren.
Okay.
Han heter Val Valentino annars.
Mm.
Och var en jävligt duktig trollkar på 80-talet.
Mm.
Och jag vet inte om det var, kanske bara var någon gubbe som lurade små pojkar att han var på TV, men vi hade mailkonversation och han avslöjade trick för mig och sådär, och jag ställde frågor och så, och då tyckte jag det var jättekult.
Mm.
Och jag vet inte om det var han på riktigt,
men vi lever ändå i den drömmen. Ja, jag det blir roligare så.
Jag tycker att det är lite coolt, och då var det ju fantastiskt fräckt. Men så började jag, och sen så gick jag till biblioteket och lånade böcker och hittade så här, sökte alltid så här magic tricks revealed på YouTube. Och lärde mig mina första tricks. Och det säger jag fortfarande, alltså också det här dåliga trollkarlar säger det, men du ska läsa böcker, du ska lära dig magi. Det kan jag hålla med om i många fall, men om någon kommer och frågar så, jag skulle vilja lära mig några trick, kan du lära mig något? Så, det tar ganska lång tid att lära dig ett trick, men om du vill lära dig magi, bara sök Magic Tricks Reveal på YouTube, så kommer du hitta jättemycket
så
bra.
Så funkar ju allt nu för tiden. Ja, du bara går in på YouTube så får du se hur en diskmaskin fungerar.
Ja, liksom. exakt. Och hur man bygger en diskmaskin.
Ja, säkert. Ja, ja, men 100%.
Precis.
Ja.
Men så gjorde jag det. Och så efter att ha trollat i ett halvår så gjorde jag mitt första gig. Faktiskt på Tynnerhetsdagens scen. Lilla scen. Det är också ett skämt jag dratt på scen, men det är sant att jag bara värmde upp för Brittas dansgrupp. Och gjorde, jag hade lärt mig två korttrick som jag skulle göra, och jag var jättetaggad och så här, coolt, jag ska ställa mig, jag ska göra magi på scen.
Och då var du 11.
Och så går jag upp på scenen, och då jag visste inte att jag skulle bli nervös. Så att det bara pumpade adrenalin. Och jag har aldrig skakat så mycket i händerna någonsin.
Shit. Och det är det sämsta när man gör sån
magi. Ja, fingerfärdighetsmagi liksom. Ja, nej. Så att det, och då så står det också längst fram, står tuffa moppegänget med kepsen bak och fram. Och
taggade på Brittas dansgrupp.
Ja, det vet inte fan om de är taggade på att förstöra för den 11-åriga trollkaren.
Ja, det var så.
Ja. Och det gjorde de också. De stod väl på och skrek och gick fram och försökte ta korten och grejer. Och sen så var Läckerol där och delade ut gratis halstabletter. Och så det började regna halstabletter och grejer. Så gick jag av och så var helt förstörd. Men det som var coolt då var att jag inte tänkte en enda sekund att jag ska sluta trolla. Nej. Utan jag tänkte att nu tar jag revenge. Och sen några veckor senare så stod jag på scen igen. Och så gick det bra.
Fy fan vad coolt.
Ja, det var faktiskt, det är jag väldigt glad över att jag gjorde.
Hur mycket sån skit har du fått?
Alltså att det går dåligt.
Nej, inte nödvändigtvis att det går dåligt, men att folk utifrån klankar ner på dig och kastar Läckerol och...
Ja, alltså det händer ju hela tiden. Särskilt när man blir så van vid det. Det finns, alltså det kallas för hecklers liksom. Ja. Folk som vill förstöra, eller de tycker, det är oftast gubbar eller killar, tuffa killar som tycker att man inkräktar på deras territorium liksom, och man brukar ju kalla dem för alfahannar, det är de i gruppen som bestämmer och så, och det är sådana träffar man på hela tiden. Jag kommer nog träffa folk sådana nu ikväll när jag ska trolla på Magic Bar i ett sällskap, men i och med att det händer så ofta så är det så lätt att lära sig hur man ska hantera dem. Man kan antingen bara tysta ner dem genom att dissa tillbaka hårdare, eller så kan man göra det, alltså att få dem att gilla en. Och så det finns olika vägar till att hantera sånt, men det händer hela tiden. Och någonting, jag gjorde mycket gatushower innan. Och då fick jag ju lära mig att hantera sånt direkt, alltså. För att då var det verkligen så, kepsen bak och fram och stå och förstöra för trollkaren. Och då så tog det några shower, och sen så kunde jag hyfsat hantera det, liksom. Så att, ja, men det händer hela tiden. Men det är ganska, nu är det liksom inte att jag blir nervös längre om någon håller på och börjar tjafsa.
Nej.
Utan då gör man bara en rolig grej av det.
Men jag tänker också så här i skolsammanhang och sånt, har du, för att många anser väl att trolleri är lite osexigt. Att
det är det också. Ja, men det är det.
Ja, det kan vara sexigt. Ibland kan det vara sexigt.
Ja, jag har inte sett en sexig trollkarl, det kan jag inte påstå. Men,
någon gång där på 80-talet. Eller,
ja, David Copperfield var kanske den första sexiga trollkaren.
Ja. Det finns väl tillfällen då det har varit liksom ansett coolt också. Men jag menar, Har du mött det till exempel skolsammanhang och sånt, att folk har varit avundsjuka eller kanske inte avundsjuka utan mobbats och sånt?
Nej, jag har aldrig riktigt varit mobbad.
Nej.
Och sådär, utan det var ju mer att där, de tuffa killarna tyckte att det var coolt med mig. Jag kommer ihåg när jag skulle uppträda för min klass när jag gick på den här stökiga skolan. Då hade jag blivit kompis då med den tuffa killen i klassen, Adde.
Fan vad roligt.
Och han visste ju det, att liksom folk kommer börja så här tjafsa när jag ska trolla för klassen. Så då ställde han sig bredvid bordet och någon sa något, så bara, ey, tyst, han trollar.
Det är ju, så du har ändå haft den liksom maffia...
Ja.
En dörrvakt bredvid dig liksom.
De var på min sida. Men nej, alltså... Nej, jag tror inte någon har mobbat mig för att jag håller på med magi. Jag tror han tycker det är ganska coolt. Så här.
Om man vänder på det, får man ligga på grund av magi?
Ja, det kan man nog få. eller så här. Jag raggar inte med trolleri.
Nej.
Det är för att det är ett dåligt sätt. Det finns mycket mer. Det är bättre att bara vara trevlig och prata och försöka. Så här, istället för att bygga upp någon slags fasad. Så här, kolla, jag kan trolla. Men ja, det får man.
Mm.
Det får man absolut. Alltså det är ju klart att man syns ju om man är magiker och åker runt och trollar och sådär. Och att folk vet vem man är.
Mm.
Och så är det spännande. Så här. Men jag skulle nog säga att om man tror att man bara får ligga för att man trollar. Då tror man underskattar sig själv. För då har man nog något mer. Eller så borde man ifrågasätta vilka man ligger med.
Trollkars groupies.
Ja, exakt.
Jag hade tänkt lite en sak som jag verkligen undrar, och det är hur man får till ett trick, hur det liksom, du behöver inte avslöja några av dina hemligheter.
Nej.
Men rent liksom så här basic, hur går man från en idé till färdig produkt?
Det är en jättebra fråga.
Mm.
Kul fråga. Man kan jämföra det så här, att när du lär dig att spela gitarr så lärde du dig ackord.
Mm.
Och när du kan många ackord bra så kan du lära dig att spela en låt.
Mm.
Så att så magi är det så att du lär dig, det finns mycket mer trolleritekniker än det finns ackord, men när du lär dig liksom tekniker och sätt att lösa saker och sedan så får jag nu, till exempel hade jag en idé på att jag skulle ta upp en ihopvikt brun papperspåse och så skulle jag ta upp en glasflaska ur den.
Mm.
Bara vika upp den och ta upp så här. Och då tänkte jag, hur ska jag göra det? Och så visste jag, men där är en teknik. Och så kan jag göra så. Och så löste jag det sig. Så övade jag på det. Så kan man det. Men sen kan det också vara så att man måste uppfinna en helt ny teknik.
Mm.
Att det funkar inte med någonting som redan finns. Så att jag måste uppfinna ett sätt och lösa detta på. Och då får man nog vara smart på att uppfinna saker. Jag har kompisar som är jättebra på det.
Mm.
En vän till mig, Simon Almers, liksom, han bygger en egen 3D-skrivare. Mm. Och sedan så skriver han ut trolleri-grejer.
Men nej, vad
liksom,
coolt.
Ja. Och trollkarl anlitar honom för att bygga grejer. Liksom.
Ah.
Och sådär. Men så är inte riktigt jag, utan jag tror att mina trolleri-grejer, de ni inte ser, de hemliga grejerna, de har jag byggt av tejp. liksom. Mm. Det är mitt sätt att lösa saker.
Ja.
Det funkar kanske lika bra som med någonting som är 3D-printat. Men det är mitt sätt att göra saker. Men sen tar det ju olika lång tid också. Man kan ju hitta på ett trick med en teknik som redan finns. Eller då går det ganska snabbt. Men
eller flera tekniker också, kan jag tänka mig. Att man måste kombinera.
Ja, jo, men precis. Det kan man absolut göra. Och ibland måste man hitta på en teknik. Och då tar det självklart längre tid.
Men finns det någon sån teknik eller trick som du har gjort som etablerade trollkarlar och folk runt omkring inte förstår, som de är så här, för jag tänker att de flesta trick kan de väl ändå säga, men han har en magnet där som är så, eller han har gjort där. Finns det någon som är så här, hur fan har han lyckats med det där?
Ja, det var mitt första SM när jag var 11, nej inte 11, var jag 13 eller 14.
Mm.
Då gjorde jag ett trick, först att jag kom in med ett glas med saft på scenen, hällde ner det, vek ihop en tidning och hällde ner det i tidningen.
Mm.
Och så öppnade jag tidningen, så var saften borta och tidningen torr. Och sedan och det är ett klassiskt trick. Det finns redan. Det hade jag köpt liksom.
Mm.
Och sedan så, men sedan så ville jag att scenbilden skulle vara att när jag går ut därifrån skulle jag gå ut på samma sätt som jag kom in med ett glas saft. Så att då gjorde jag en grej att jag gjorde ett trick med två koppar. Och så trollar jag fram som, och bollar som man trollar med, och sedan så trollar jag fram två citroner, och sen även så hällde jag ut saft ur sista koppen som liksom var tom. Och då kom det fram trollkarl och frågade, hur gjorde du det? Hur fick du till det? För då, jag tror att de hade så här olika lösningar i huvudet där. Hur kan det ha gått till? Men så frågade de om hur det gick till, och så sa så, jag så, smart sätt att lösa det på liksom. Men det var nog första gången det hände. Men sen så också så här, då ville jag, när jag gjorde min SM-akt som jag vann med, som jag tävlade med i London sen också, då ville jag göra en final. Då gjorde jag magi med ett glas och mint som hoppar.
Det var den du gjorde på Södra också?
Ja, precis. Jag gjorde den där, en version på den. Jag har stretchade ut den med massa grejer. Som, den blev 10 minuter till musik, så här, helt tyst. Och så här, försöka få det snyggt. Och då ville jag att i slutet att det skulle att hela glaset helt plötsligt skulle vara fullt av mint. Och det fanns det inte riktigt någon teknik för. I alla fall ingen bra. Så då fick jag hitta på en helt egen teknik till det. Som blev väldigt bra. Väldigt så här, det gick väldigt snabbt den effekten. Så här, det blev inte så krångligt. Och den var också så att trollkarlar undrade, hur gick det till?
Schysst. För det finns väl en stor skillnad, kan jag tänka mig. För inom stand-up så är det ju det värsta som finns just nu, material och skämt och så. Men det är väl ändå grunden till trolleri, att man måste ta andras.
Ja, men precis.
Hur ser man
alltså
på det?
Jag skulle säga att många av de trollkarlarna som är kändast har inte många egna trick. Alltså, utan det är snarare så inom magi att det är öppet för alla vilka trick man gör, så länge om det inte är. Om jag har hittat på ett trick som jag är helt ensam om och någon snor det och de frågar mig, då är det ju stöld och det är inte cool. Nej. Då säger man lite trollkarlar och så säger man, nej, lägg av med det där för att du har snott det där. Men mycket så här öppet. Men vad man gör istället är att man hittar på versioner utav trick som redan finns oftast, förhoppningsvis i alla fall. Att en trollkarl gör så att hen kommer på en version. En egen version som passar hen bäst liksom.
Mm.
Men att sno, alltså det blir väl inte riktigt att sno, i och med att man köper ju trick oftast, man kan köpa rekvisita och sådär, så att då har du ju rätten till att framföra tricket om du har köpt det. Men många trollkarlar skriver inte sina egna skämt, och det är också en anledning till att jag började med stand-up, för att alla trollkarlar drar samma skämt som är worldwide skämt som vem som helst får dra, för att ingen vet vem som kom på det från början, om man har dratt i flera år. Och då så blir det så här, kvällar när man uppträder flera trollkarlar, som till exempel här på Magic Bar, så blir det oftast att någon står och vet vilka skämt man ska dra som man har snott eller tagit, för att de är öppet för alla. Men så går upp någon annan trollkarl som också vet liksom vilka att som också kan de här skämten och drar dem, och så kan stå den andra helt utan skämt helt plötsligt för att den annan trollkarl har dratt.
Ja, svinjobbigt.
Ja, så då kände jag, men jag försöker skriva egna skämt. Och jag har lyckats ganska bra. Jag har fortfarande så här några såna stock jokes som jag drar i situationer. Men jag försöker bli av med dem helt, för att jag tycker det är hack och så där.
Ja.
Så är det med det.
Så är det med det.
Ja.
Ja, hur ser du på framtiden? Det känns inte som om det finns så jättemånga svenska trollkarlar som ändå slår stort och så, men vad är dina mål och drömmar och framtidsvisioner?
Jag gör många långa svar nu. Och
men långa svar gillar jag.
Ja, men vad bra.
Det är det jag vill ha.
Då kommer du gilla detta svaret.
Håll på helst typ 30 minuter nu. Oj. Så jag är jättenöjd. Nej,
nej, men så här, för 2 år sedan, det låter kanske fånigt, men då fick jag nästan en konstnärlig kris. Och det är ju spännande att få det som 16-åring. Men då var det så att jag kände att, för mitt mål hela tiden från att jag började var att jag skulle göra magi och jobba fram den bästa showen som passar mig, och sedan göra den bara om och om igen på företagsgig, för att det är där pengarna finns. Och så kan jag försörja mig på att göra magi så liksom. Men sen så insåg jag det för 2 år sedan att herre, jag kan inte leva med att göra samma trick om och om igen hela tiden för samma sorts publik. Det blir inte spännande och då kommer jag tröttna på trolleri. Och då har alla de här timmarna och åren som jag lagt ner på att öva vara helt bortkastade för jag kommer tröttna på det liksom. Så då insåg jag att jag måste inte nödvändigtvis göra någonting originellt. Jag vill aldrig göra något originellt nödvändigtvis utan bara göra saker som passade mig och som jag hade själv blivit underhållen av att kolla, där man inte riktigt prioriterar först magin utan underhållningen och helheten mer. Och så då satte jag upp som mål att när jag blir bokad i framtiden så ska jag inte bli bokad som magiker eller så här, vi hyr in en magiker, utan man ska boka Isidor så, likt som man gör med stand-up-komiker, i alla fall de kända, att om man ska boka en komiker så bokar man Johan Glans för att man vill ha honom. Och så vill jag att det ska vara med magi eller med mig, att har ni hyrt någon underhållning så är bara ja, Isidor liksom, det ska vara mig man bokar, och då vet man att man får bara mig och då blir det också något unikt, så att det kan inte någon annan sno, för att det är en hel, det är så personligt liksom. Så att vad jag vill göra är att jag vill liksom inte bara göra magi, utan jag kan tänka mig att göra, jag vet inte vad, alltså scenkonst tror jag kommer bli ett större begrepp och sådär, och så det kanske kommer räknas som scenkonst om några år, jag vet inte.
Nej.
Men min tanke är att liksom att om jag inte bara prioriterar att göra trolleri utan att göra underhållning på mitt sätt så att det blir en personlig grej, så kommer det inte spela någon roll hur populärt trolleri är, för att jag kommer fortfarande vara jag, och om jag skapar en produkt som är min show och mig liksom, och den efterfrågas, så spelar det ingen roll hur cool trolleri är. Nu börjar trolleri bli coolt plötsligt. Det blir lite coolare så här, det går på tv och sådär. Men det kommer nog försvinna om några år också, att det inte är lika coolt längre. Men om jag då är helt unik i att göra någonting på scen som ingen annan gör, så kommer jag klara mig liksom.
Ja. Men är det enda målet liksom, att skapa någonting unikt och eget?
Ja, alltså jag vill nog alltid stå på scen. Men jag vill inte, som jag sa innan, jag vill inte bara åka runt på företagsgig och göra det för att det finns pengar där. Och för att publiken är oftast jättefull och det blir alla de bra show. Det kan bli, man kan lära sig att hantera full publik, jag är ganska bra på det, men sådär, men utan jag vill kanske alltså göra egna föreställningar, sälja biljetter och turnera. Jag tror att det är det jag vill, alltså att åka runt på teatrar.
Hur många trollkarlar gör det idag i Sverige liksom?
Bra fråga, det finns ju olika skalor. Det finns ju de som hyr en hembygdsgård och
det finns sådana så här små.
Ja, det gör det. Och sedan så finns det ju Jola Bero som turnerar runt. Men,
i stora tält typ.
Ja, precis.
I alla fall vissa säsonger.
Ja, exakt. Han gjorde ju det. Men du har ju Karl-Einar Häckner. Han kommer nog att turnera med sin show nu. Skärvor. Och sen, nu vet jag inte om Jola Bero är klar i Sverige. Men han turnerade ju med sin show Inferno. Jag har inte jättebra koll på vilka det som turnerar kanske.
Men jag bara tänkte om det liksom bara,
men det finns
att det finns liksom.
Ja, det är inte många.
Nej.
Men jag tror det är lätt att man kan komma dit. Eller inte lätt, det är ingen lätt väg, men jag vill jobba för att komma dit i alla fall.
Du pratar rätt mycket i både podd och i din akt om din morsa.
Ja.
Kan du berätta mer om henne?
Ja, alltså jag växte upp med bara, jag har ju bara en förälder. Det pratar jag om så här, att min mamma inseminerade sig, så att jag är prorörs barn. Så att jag har ju bara haft min mamma som förälder liksom. Och många tror så här att du har i alla fall haft någon vän till din mamma som är man, så har du haft någon fadersgestalt, men det har inte riktigt varit så.
Nej.
Ja, men så det blir naturligt att samma grej som att när Carl pratar om sina föräldrar, det gör han ju mycket. Carl Stanley, min god vän som har podcasten med och uppträder med.
Resa och boende heter det.
Ja, precis. Och han pratar liksom om sina föräldrar, så att det motsvarar. Jag vet, när Carl pratar om sina föräldrar så liksom, då pratar jag, gör jag också att jag pratar om min förälder som blir min mamma naturligt där. Men jag har en bra relation med min mamma.
Vad bra att det kom in stämningsmusik här också. Det passade.
Jag vet inte om
det
gick in i micken.
Aha, ja. Men då lägger jag på det efter.
Okay,
det passade bra. Så.
De spelar jazz här på mig. Det är skön stämning.
Men hur tror du att det har påverkat dig då? Som person och som artist?
Det vet jag ju inte.
Nej.
Och jag har inte reflekterat så mycket över det.
Nej.
Men är det någonting det har gett mig, så är det ju lätt så här att alltså, kan låta jätteklyschigt, men alltså att en kvinna är liksom så jävla stark. Att mamma liksom 18 år utan mamma, hade aldrig bott någon kille hemma hos oss och sådär, utan hon har alltid dragit illa sig helt själv. Och jag har lärt mig att, liksom, att ensam är stark. Och sen så det går upp och ner, man är inte alltid glad så här liksom, det att man kan göra misstag och sådär, men det är fortfarande, jag har haft en bra uppväxt och mamma var jättebra så här, så det har lärt mig, ja, kanske det, att ensam är stark och att man inte ska underskatta the power of a woman.
Nej, verkligen inte. Nej, det är sjukt starkt.
Ja.
Och, men det känns ändå som om du i din, ja, men när man lyssnar på dina skämt i din akt, att du ändå, ja, för du har ju skämt om det som är lite så här att du skrattar lite åt dig själv och din situation och så. Det känns ju ändå som du har reflekterat över och att skämtet är någon så här själv.
Jo, man får ju ha det att alltså, jag menar, det är ju inte normalt, man måste ju stating the obvious liksom. Peka på det uppenbara, att liksom, här står jag på scen och liksom tramsa runt och det här är mitt jobb liksom. Jag tjänar pengar på att göra det här som jag älskar och som är bara trams liksom, folk skrattar åt hela tiden, men så får man skämta om det, att man är kulturarbetare och att man är, att det är alltså, men alltså, jag vet inte, jag definierar inte så mycket, utan det blir naturligt så här att det är man skämtar om sin omgivning. Man har liksom att jag har min mamma och min familj liksom. Och så och det jag gör liksom, jag åker runt och uppträder för folk. Så då blir det man skämtar om. Så jag vet, jag kan inte ge ett så jävla mycket bättre svar, för jag
tycker det är ett bra svar.
Okej, tack.
Vad har du för stora inspirationer, och kan du ge ett tips till de som lyssnar på vad man borde kolla in?
Åh, jag älskar den frågan. Folk frågar aldrig den frågan. Fy fan vad bra.
Jag brukar inte heller ställa den frågan. Jag vet inte varför det kom till mig. Det kanske var något sätt telepatiskt emellan oss.
Och det tycker jag är intressant när man lyssnar på intervjuer och folk frågar, och man frågar liksom, om någon frågar mina idoler, så vilka inspirerar det? Det tycker jag är skitintressant att lyssna på. Men
du blir helt till dig. Det är svårt för poddlyssnarna. Det är nästan du gick ifrån att sitta bakåtlutad och nu bara.
Ja, nu hoppar jag helt upp lite. men fan vad kul. Det är en bra fråga. Inom magi så är det Carl-Einar Häckner. Och sådär. Och jag kan förstå att många säger hans namn. Jag uppträder och så här. Och det är ganska uppenbart. Jag har långt hår, göteborgare.
Jag tycker inte ni är så lika ändå. Tack. Han har ju en väldigt excentrisk stil väl.
Ja, precis.
Att han äter duvor. Och
gör, ja, men precis. Och vi är inte så lika och så här. Och jag försöker inte efterlikna honom.
Nej.
Även om han är en inspiration så här. För att han har gjort någonting som ingen annan har gjort. Och det är ju det jag vill göra. Så att det är lätt att man blir inspirerad av det. Men inom magi så är det han och sen en magiker från LA som heter Rob Zabrucki, som jag träffade i London för några år sedan, som jag har byggt en, han har gjort en jättebra magiföreställning, och så helt egen också, ingen kan sno någonting därifrån. Nej. För att det är så jävla personligt, som är en, bygger på en karaktär kring att han är, ja, men någon slags seriemördare i kostym som hej, ja, det börjar komma in lite folk här på mig. Hej, du får inte störa. Nej. Ja, trevligt, hej. Ja, Nej, men det var de här 90% jag pratade med innan som är trollkarlar. Det kom precis en trollkarlar vink. Alltså. Nej, men okej. Så han, Rob Zabrecki. Grym trollkarl. Men sedan, så att det är väl egentligen de två magikerna som inspirerat mig så här till så. Men annars så inspireras jag. Jag brukar säga att jag inspireras inte så jättemycket av det jag ser.
Nej.
Utan känslan jag får när jag kollar på någonting. Så att... Alltså att de inspireras av känslan jag får när jag kollar, till exempel, min största idol är Karin Dreijer ifrån The Knife, bland annat hennes största grej, och så har ett eget solprojekt som heter Fever Ray och sådär, och hon, allt hon har gjort har jag, älskar jag. Det är helt sjukt hur någon som gör så, alltså, kan göra så mycket bra.
Väldigt intressant, och också där väldigt, vad sa jag förut?
Jag vet inte.
Om Carl Einar Häckner. Det är lite samma fast inom musiken. Det är inte liksom det mainstream.
Nej, långt ifrån.
Långt ifrån. Det är väldigt konstnärlig musik.
Det är det. Hon har alltid haft en konstnärlig ambition.
Och jättebra tycker jag också.
Ja.
Kanske inte någonting man lyssnar på dagligen. Nej, okay. I alla fall inte jag.
Men jag gör
någonting
det.
Som man tycker är så jävla nice att dra fram någon gång då och lyssna på.
Så att när jag kollar på någonting hon gör eller lyssnar på något hon gör, den känslan jag får, och så håller jag kanske samtidigt på att bygga en trollerirutin. Till exempel min SM-akt var mycket så här att, ja, men någon slags mystisk känsla vill jag bygga kring att bara jag trycker med mint och glas. Det låter jättekonstigt, jag vet det. Men så då inspirerades jag mycket av henne när jag byggde SM-akten som jag vann med. Och så där, så Karin Dreijer igen.
Shoutout.
Ja, verkligen.
Och tack. Det var kanske där SM:et låg.
Ja, jag tror det. Alltså, jag lyssnar på hennes musik med både Knife och Fever Ray och sådär. Till och med hennes första band, Honey's Cool, som hon hade med Håkan Hellström bland annat.
Nej, ja, det visste jag inte faktiskt.
Ja, han spelade trummor där innan han gick med Broder Daniel. Så det var liksom innan. Och till och med det som är liksom indie-pop kan jag tycka såhär, wow, det här är också jävligt bra. Och det skiljer sig jättemycket. Nej, men så hon är... shit vad jag tycker om henne. Såhär. Sen så vet jag inte, det kanske inte inspirerar mig så mycket, eller det kanske gör det också. David Lynch är också så här. En oerhört intressant.
Jag börjar se ett mönster.
Ja, men precis. Karin Dreijer, David Lynch. Ja, men du förstår. Och det var också så här att i en gammal intervju med The Knife så säger de att David Lynch är en stor inspiration. Och då, det var så jag hittade honom.
Okay.
Och då kunde jag identifiera mig väldigt mycket med det. Så här. Jag älskar också allt han har gjort. Nästan i alla fall.
Vad är favoriten?
Alltså, han har gjort, min favoritfilm är Mulholland Drive.
Väldigt bra.
Sjukt bra. Och Twin Peaks är favoritserien. Jag tror jag har sett den 5 gånger. Typ.
Twin Peaks är en sån serie som jag säger att jag har sett men som jag inte har sett.
Ah, okej, okay, för att få hångla med konken.
Exakt, eller? Man måste nästan ha sett. Alla har sett den. Liksom.
Ah, det är
den.
Jo.
Den är så bra och mystisk kan man säga.
Ja, det kan man verkligen säga. Men också så här rolig och charmig. Det finns en stämning som... Det är inte bara en stämning att det är så här... Nej. Att det är arts, utan det kan vara liksom... Ja, men ett spermaskämt helt plötsligt liksom. Och sen i andra så är det stroboskop och demoner. Alltså så här. Så David Lynch. Och sen också så här bara från David Lynch till en annan som inspirerar mycket också, Peter Wahlbeck. Alltså han är... många komiker tycker jag helt om i huvudet när jag säger det. Men han är bland de roligaste jag vet. Kanske den komikern som får mig att skratta mest.
Ja.
För att han
helt
är
galen också.
Också helt galen, ja. Och
helt omöjligt att jobba med, tror jag också.
Ja, det tror jag. Jag försöker hela tiden när han är i Göteborg. Så ber jag arrangören, jag känner en kille som brokar honom kanske en eller två gånger per år för att han drar folk. Och då tjatar jag alltid på honom. Bara, snälla, kan jag få köra innan honom? För jag vill bara att han ska se mig och att jag ska få säga att jag har värmt upp för Wahlbeck. Men Wahlbeck vill inte ha någon som kör innan.
Han vill bara gå upp och skrika. Och så.
Ja, han vill inte att det ska riskeras att någon rookie drar ner stämningen. Nu står det en utanför här och vill sätta in ljus.
Ja, men det
ska du
det får du. In.
Vi sitter här, restaurangen håller på att öppna upp.
Ja, men vi är snart klara.
Ja, vi Vi sitter för övrigt i rummet i Magic Bar som heter Röda rummet.
Ja.
Det är ganska coolt för att de här sofforna och stolarna, så du sitter i en stol, jag sitter i soffan, kommer ifrån Berns gamla, alltså röda
från
rummet.
Från röda rummet?
Så Strindberg har suttit i dem.
Det är ganska coolt. Det är från det riktiga röda rummet. Det är ju coolt.
Det tycker jag faktiskt.
Finns en chans att det är lite coolt med tanke på den här podden, att i den här podden kanske vi försöker hitta framtidens Strindberg. Och nu sitter vi här och i Strindbergs gamla svett.
Ja, man kanske satt här och tänkte så, men nu ska jag skriva röda rummet som blev jättebra. Så. Ja. Men vad var vi? Jo, Peter Wahlbeck, jag försökte få gig för honom, men han vill inte ha det. Så. Men han inspirerar mig jättemycket också, för att han skriver inte skämt på samma klassiska sätt. Liksom, det är ganska svårt att förstå vad som är roligt med honom om man bara kollar på det, men man vet att det är roligt.
Ja.
Och så här, sen så tar jag avstånd ifrån honom. Han är rasist. Så här.
Vilket han ofta är. Han är mycket rasistisk.
Och
det kan jag för övrigt. Nu blev det lite. Nu gick vi från formen. Vi får se om det kommer.
Ja, det är... Hej Arne. Där kommer ägaren.
Hej.
Ja, precis. Vi håller på att spela in.
Det är bara trevligt.
Ja. Ja, men det här är nog touch till podden lite.
Jag tror det ger någon slags jag kommer inte ihåg. Jo, ett tips till alla som lyssnar, Arkivsamtal, där Peter Wahlbeck är med, är ju det galnaste avsnittet någonsin.
Oj.
Bara in och lyssna
direkt. Det är väldigt bra. Men det är också sjukt att han drar så rasistiska skämt så här, när han gör så här, imitationer som blir nidbilder och sådär, men fortfarande så skrattar. Alltså, hur många han har skämt om att hur ska det se ut om vi får en svart påve? Vi får en färgad påve. Och sen så gör han en imitation utav en svart påve som står och predikar. Och så här, och man hör inte vad han säger. Han pratar snabbt. Så här, och då var det så att de svarta i publiken skrattade mest.
Ja.
Och det tycker jag är fantastiskt. Mm. Att när man drar något rasistiskt, att de som hade kunnat bli kränkta, som han faktiskt sparkar neråt på, skrattar mest.
Ja.
Det är också intressant och coolt och svårt att förstå. Så.
Men han har väl någon urkraft inom sig som inte går riktigt att förklara.
Ja, han är bara rolig.
Han är bara rolig.
Det är bara så det.
Ja.
Tror jag. Ja.
En stor inspiration kanske.
Ja, det är han. Det är han absolut. Och jag tror inte man kan säga så jättemycket, eller nästan ingenting i det jag gör av honom. Men han finns där och jag kollar på honom ofta. Så här.
Vad kul.
Ja. Ja. Grymt. Men sen, och det är nog de främsta inspirationskällorna jag har.
Men för att sammanfatta lite då. Nu när jag känner ändå att för mig själv här måste jag, för att förstå dig, så måste jag sammanfatta lite här nu. Trollkar.
Ja.
Viktigt. Vill skapa något unikt och eget.
Ja. Jag letar ju fortfarande. Jag jobbar ju fortfarande på det. Jag vet ju inte riktigt vart jag är på väg.
Nej.
Ja, sådär. Men... Och jag har sagt det också, att jag vill gå utanför min comfort zone, och jag har tackat ja till en grej nu som är jag aldrig skulle, jag vet inte, det kanske är hemligt, men det är,
vi kan blipa.
Ja, men jag tror att det är lugnt faktiskt. Jag tror att det är lugnt. Det är att vi ska göra en föreställning som kommer förmodligen spelas på Sotoran.
Jävlar.
Som är en musik- och teaterföreställning, och som är alltså långt, alltså för 2 år sedan hade jag aldrig tackat ja till det här.
Nej.
Men nu så tycker jag att det låter roligt, och jag vet att det är en del roliga människor som är inblandade. Så då har jag tackat ja till det. Och då får vi
bara
se
hur det blir.
Ja.
Och så får det bli en flopp om det blir dåligt. Men
exakt, men då har jag gjort det. Jag har stått på Storan scen.
Ja, bara det är ju fantastiskt.
Ja.
Nu, har du lyssnat någon gång på podden?
Ja, det har jag.
Ja. Har du lyssnat någon gång till slutet?
Jag har lyssnat på slutet. Jag tänkte jag måste lyssna in, så började lyssna på Clara Henry, men det hann jag inte till slutet.
Nej.
Och så har jag lyssnat på när Carl var med då.
Men då vet du kanske att om 5 år.
Ja, just det, det kommer jag ha.
Då måste vi träffas och utvärdera hur det har gått. Och jag tycker du är nog det roligaste fallet.
Okay.
Jag vet inte, jag kommer nog inte ha så många trollkarlar eller folk som håller på med det du håller på med. Jag vill kanske inte kalla det.
Nej, men jag förstår vad du menar.
Magi eller, men du känns väldigt egen och känns väldigt, i alla fall i den här podden, som någonting som, ja, men jag kommer se fram emot att träffa dig om 5 år. Jag är helt övertygad om du skulle bara säga nej, fuck it. Ja, det här går inte
längre. Jag blir revisor.
Men då skulle det ändå fungera. Jag tror faktiskt.
Jag tror det. Vad fint. Så det, och jag måste säga att det är en väldigt, väldigt bra idé detta. Jag tycker det, och det är därför jag tackar ja, för jag tycker det är en jättebra idé. Mm. Att intervjua unga och se vart som händer. Och det här tanken med att intervjua igen om 5 år. Ja. Det är en jättebra idé.
Ja. Har du några tips på folk som borde intervjuas?
Mm. Oj. Det var en jävligt bra fråga. Jag får tänka en sekund bara. Tänker. Alltså fan. Jag lyssnar. Det finns, så här, om man ska tänka unga. Mm. Intervjua rapparen Yung Lean. Alltså på riktigt.
Ja.
Jag gillar hans musik väldigt mycket.
Han vägrar ju göra svensk press. Det är,
aha,
det.
Okay.
Det är där det faller. Men jag har gjort DN. Där han stod på framsidan. Och DN Kultur och rökte gräs.
Ja, just det.
Ja, nej, okay. Jag ska kämpa för att få Yung Lean.
Ja, för det är intressant att se vad
jag kan rycka i några trådar. Vi får se.
Ja, okej. Okay. För jag gillar hans musik och tycker det är intressant hur en svensk 15-åring blev. Jag menar, han är ju med den enda svenskar rapgruppen som kan turnera utomlands.
Ja, men det är helt sjukt.
Förutom Loop Troop liksom. Ja. Och uppmärksammas inte jättemycket i svensk media. Kanske det är för att han tackar nej, men också för att det
är... Ja, men han är ju stor ändå, kan man säga. Ja, i USA och så. Kul. Jag tror inte vi inser det här i Sverige.
Och ja, om inte han tackar jag så kanske han... Jag lyssnar också jättemycket på hans producent, hans ena producent, Jan Gud.
Gud, ja. Mm.
Och han vet, jag vill inte säga det för jag vet att det är hemligt, men han har fått erbjudanden som är sjukt stora. Och jag vet inte, och han kan nog, om inte Yung Lean tar sig jättemycket längre.
Men då får jag tacka dig.
Tack så jättemycket.
Jag tycker det var jätteintressant.
Ja, jo, det var jättekul.
Jag gör det här gärna igen.
Ja, om 5 år.
Om 5 år. Hej.
Hej.
Glöm inte att lyssna på Isidors podcast Resa och boende med den gamla framtidens folkgästen Carl Stanley. Den är väldigt, väldigt rolig. Jag rekommenderar den något enormt. Och glöm inte att prenumerera på den här podden. Det gör ni snabbt genom att bara trycka på prenumerera. Tack så jättemycket till Isidor för att du kom och gästade. Fan vilken stjärna. Tack för den här veckan. Vi ses nästa. Hej då.